allesammans, välkomna till Nördarnas podd med mig, David, och min kompis Patrik. Välkommen hit, Patrik.
Ja, tack så mycket. Välkommen själv.
Hörru du, idag ser jag väldigt mycket fram emot dagens gäst. Det här är ett avsnitt jag verkligen kommer lära mig oerhört mycket av, tror jag. Utan att jag vet det, för vi har inte släppt in gästen än. Men vad känner du, Patrik, om det här ämnet?
Det här, jag har ju drivit lite på det här ämnet av rent egoistiska skäl. Jag har inte brytt mig varken om dig, våra lyssnare eller vårt stackars intervjuoffer, utan det här är bara rent egoistiska skäl.
Grymt. Med det sagt, ska vi avslöja för lyssnarna, vad handlar det om idag?
Jag tror det är dags. Idag kommer det handla om, och nu ska inte jag ta ämnet, utan vi är så här. Vi presenterar Göran. Välkommen till Nördarnas podd.
Tack så mycket. Tack.
Vem är Göran?
Jag är en kille som bor här uppe i Östersund, ursprungligen från Södertälje. Bakgrund till det här är väl att jag kände mig lite så här rastlös under pandemin och kände att jag behövde ett projekt. Inte en uppdrag som någon annan skulle ge mig, utan något som verkligen tillhörde mig då. Och jag började tänka på vad det skulle vara och kom fram på något sätt att hockeyn kunde vara en grej. Så då kollade vad jag hade gjort, och det är ju faktiskt min längsta utbildning. Den pågår ju liksom från pojk till junior och sådär, så det passar bra. Så jag spelade själv när jag var yngre. För några år sedan så tränade jag också i några olika ungdomslag här i Östersund där jag bor då. Jag tyckte att det såg redan då att det såg lite sekt ut i vissa lägen och sådär. Då förstod jag nog att det kanske fanns något sorts behov här då. Och visste sedan tidigare att det fanns studier om just biomekaniken på snabba hockeyspelare. Och sen började jag läsa de här forskningsrapporterna eller studierna. Då var det uppenbart att det här skulle bli rätt bra för mig att typ nörda ner mig i då.
Så nörda ner sig om skridskoåkning, jag älskar det. Och för mig då som spelar lite gubbhockey ett par gånger i veckan, så tänker jag att det här är perfekt. Om jag kan bli lite snabbare än mina konkurrerande medspelare, så mycket att vinna på söndagkvällarna.
Absolut, det är jätteviktigt. Jag kör också gubbhockey.
Ja, det är fantastiskt.
Ja.
Ja, men kul med lite bakgrund. Vart börjar man liksom? Om du får en ny klient, är det ett lag eller är det en spelare? Och liksom vart börjar man gräva i det här med att liksom bli en bättre skridskoåkare?
Ja, man börjar med att gräva i att man skickar in en video helt enkelt till mig då.
Mm.
Och nu är det här ganska mycket i min startupfas och sådär, men jag behöver inte så mycket. Jag får en video av en klient och full fart bara liksom fram från förlängd mållinje till bortre blå. Och där då kan jag ju se typ på min checklista som jag har det. Då har jag 13 punkter som jag kollar av.
Får jag bara bryta in där? Är det 13 punkter bara kring liksom hur man har skridskon mot isen? Liksom?
Nej, det är överkropp och det är ben. Och det är lutning på bålen och det är liksom hur man flyttar sin kroppsvikt. Så att det har ju spårat ur helt. Först var det bara stänga jag kollade på. Men nu är liksom checklistan uppe i 13 grejer. Så att, och det är mycket mer för... Det finns mycket mer att kolla på ungdomsspelare. Där är ben och armar åt alla håll.
Det flaxar lite mer.
Ja, det flaxar mycket, men nu har jag inte haft som... Alltså elitspelare är inte så vanligt, men där kanske det är 2-3 grejer på. Men om det är lite drott så är det... Då blir det stora skillnader.
Ja, just det.
Utändan. Så som i alla andra idrotter då.
Gud, vad intressant. Och då när du betar av den checklistan, så kan du liksom återkoppla då och säga att de här två är du svag på och de här är du stark på, eller hur?
Ja, precis. Jag har ju först ett program. Man kan välja det. Jag valde det som heter Coach Now. Och då kan man då, där kommer ju videon. Där har jag ritgrejer. Jag har vinklar och linjer och allt möjligt. Så då ser man ju, då ritar jag exakt det där de svaga punkterna finns. Så att man ser. Men jag måste i alla fall, som jag är lite nördig av, så behöver jag levererar också en checklista där jag skriver ner liksom, så att man ska till fullo förstå vad det är man får för någonting.
Just det.
Så det är liksom, leveransen är väl egentligen i slutändan den här checklistan som man sen kan följa sen i tid då.
Så här gissar jag väl att du följer upp de här spelarna också liksom ett halvår senare, kvartal eller vad liksom är...
Ja.
Upplägget där. För det är ju en sak att få en lista. Okej, men du har fel vinkel på ditt knä här. Du får liksom justera. Ja, men det följas upp och lösa problemet också.
Precis, problem måste lösas. Så långt har jag inte kommit än riktigt, eftersom det är ganska nytt.
Mm.
Så att jag får följa upp min första kund om ett tag då.
Men där måste det ju vara väldigt tacksamt att prata med ungdomar och inte såna här gamla gubbar som Patrik och jag som aldrig lär oss sitta ordentligt liksom.
Nej, det kan vara hockeygubbar, det är svårare tror jag.
Ja, det är kört för oss.
Jag tror så här, Göran. Jag åker ju skridskor, jag har ju 3 barn då. Och jag och min fru håller på att lära dem att åka skridskor. Och vi har utrustning till hela familjen. Och vi är på så här öppen ishall då och då med dem. Eller var förra vintern i alla fall. Och jag tror att du skulle kunna accelerera mina barn förbi mig ganska snabbt.
Säger det, ja. Ja, om du säger det så. Där kan vi kanske se ungefär hur det skulle kunna se ut då. Nej, men lite allmänhetsåkning, det är liksom det som det yngre spelare gör lite. De har liksom inte muskelminnet för att klara av och koordinera sina rörelser.
Nej, just det.
Det handlar om att man är på is och man åker rätt då.
Jätteintressant. Tror du att du kan använda den här checklistan även för barn som vill lära sig konståkning? Eller är det ett helt annat nördområde?
Ja, det är ett annat nördområde. Man har ju försökt, det finns ju jättemycket försök att låna in saker till hockeyn från konståkning och även från, vad kan man kalla det för, speedskating. De åker runt banan, Nils van der Poel och det här. Men man ska vara försiktig med det därför att konståkare har helt olika positioner. Deras tyngdpunkt är helt olika. De skjuter ifrån olika. Fart är inte någon grej hos dem därför att de behöver inte göra saker i så hög fart. Det tror jag blir bara ett hinder för dem. Att man kan titta lite på hur de sätter tryck i isen och sådär. De är duktiga på att flytta tyngdpunkt. Och det tittar jag på hos här banåkare också. Men att låna in tricks och sådär från konståkning är nog ingen bra idé. Därför att det är ingen som gör så på matchen. Man åker till exempel inte så mycket på en skridsko och sådär. Och man ska passa sig för det därför att man måste tänka att hockey innehåller tacklingar och sådär.
Ja, just det.
Liksom vara väldigt låg i sin tyngdpunkt då.
Skulle du kunna, om man liksom då lyssnar på det här och känner att jag skulle vilja utveckla min skridskoåkning, har du ett sånt där grundtips? Det här gör nästan alla som ett misstag. Typ, ja men vi har vikten på fel skena eller att vi är tyngdpunkter som du säger. Det är en sån där klassiker som nästan alla gör.
Ja, nästan alla. Och det här är väl ingen sån här klassiker, men det är i alla fall någonting som sker. Det är att med viktförflyttningen, då de flesta liksom skjuter bara bort skenan från sin kroppsvikt. Så här, rätt ut. Du kan inte göra det utan du måste skjuta bort kroppsvikten från skenan.
Ja, just det.
Det är en stor skillnad liksom. Så att du vill inte ha massa långa skär ut till sidan. Det gör ingenting för dig. Utan du vill snabbt av den skridskon så vill du liksom sätta tryck på nästa skridsko igen.
Mäter du, nu ska vi relatera David till någonting som jag tror du förstår. Tänker man kadens också, alltså antal skär per minut typ?
Ja, man tänker det. Kadensfrekvenser. Det bygger på mycket på frekvens. Därför att en sak som gör alla elitspelare, de sätter liksom ner skridskon i en linje efter axeln, ut efter axeln ner.
Mm.
Och det innebär att de får ett snabbt inneskär så att de kan trycka ifrån igen. De vill inte ha någon lång glidfas utan man vill sätta press i isen och så trycker man ifrån. Och det blir ju då, när man gör så blir det en hög frekvens. Så att elitspelare har en rätt hög frekvens. Så att det där är ett missförstånd från speedskating att man ska ha typ sätta ner skenan på ytterskär under tyngdpunkten och sådär. Men då tar det för lång tid att komma tillbaka på innerskär igen och tillbaka till andra sidan. Så att det är också en grej man ska vara försiktig med att låna in då.
Ja, för det vill jag ändå minnas att man liksom fick höra som grabb att ja, men ta ut skären ordentligt. Och, ja, det kanske inte riktigt samma sak, men det blir ju att man tappar frekvens också.
Ja, precis. Du, liksom, om du tar ut skären för mycket, om du överdriver rörelsen utåt, då blir det så att du sätter den andra skridskon ner också.
Mm.
Och då är det 2 skridskor i isen. Det är inte bra därför att det är friktion till exempel.
Men tappar du lite fort på det?
Ja, du vill inte ha 2 skridskor i isen när du åker fort. Sådana saker är också viktiga då.
Gud vad intressant. Ja, som lekman uppfattar jag det som att när jag är på isen då känns det som att min tyngdpunkt flyttar sig inuti min kropp utan att jag har någon koll på det. Ibland är den väldigt långt åt vänster och ibland är den väldigt långt åt höger utan att jag står helt still men den bara åker runt så här liksom.
Ja, du skulle skicka en video till mig så får jag se på det där.
Ja, det skulle jag vilja titta på.
Det skulle kunna bli de här roliga videon du visar på fredag eftermiddag på jobbet. Liksom. Har ni sett den här clownen på isen? Liksom?
En annan grej som jag har börjat laborera lite med, som jag inte ens visste nu så här. Jag har haft ett 30-årigt uppehåll från det att jag spelade pojkhockey tills jag började spela gubbhockey nu för något år sedan.
Ja.
Och då fick jag lära mig något som jag inte visste existerade. Olika skålningar när man slipar skridskorna. Här David, vet du, när du slipar en skridsko så kan du ju göra det. Nu ska inte jag lägga ord i munnen på dig, du får rätta mig när jag har fel. Men du kan slipa dem på lite olika sätt med olika konkav liksom på glidytan. Så du har egentligen två glidytor på i sina tider. Vad är viktigt att tänka på? Eller har det någon betydelse egentligen? Eller är det bara liksom något sådär fjantigt som inte gör någon skillnad för mig som inte egentligen är duktig på att åka skridskor? Måste man vara elit för att det ska göra någon skillnad på en 25-skål eller en 28-skål?
Ja, just det. Jag är inte någon skridskoslipningsexpert, men man slipar ju radio nu för tiden, att man har olika åkytor så att man alltid har liksom skenan i isen. Man lägger inte åkytan rakt eller mitt på skridskon längre, utan liksom skridskon tar emot det var du än är någonstans.
Just det.
Och sen kan man ha alltså för mycket, om man har så mycket skål, skärmar ju ner isen mer. Men man blir lite, kanske lite bassare på att vända på liksom mindre ytor och sådär. Men för fart och sådär, då vill du ha en mindre skål. För att då du sjunger, är du tung liksom, så vill du ha det därför att du sjunker inte ner lika mycket i isen.
Ja, just det.
Så kan man kanske. Men det finns otroligt många av de här radioåkytorna som jag känner väl till några stycken. Jag har en som heter Detroit 1.
Ja, just det.
Och den funkar liksom.
Ja, där är det också en viss skillnad på om man tittar på olika skridskoåkning. Bandyskridskor och hockeyskridskor är väl en väldig skillnad på just åkyta. Och där har du inte samma snabba vändningar och liksom den typen av acceleration kanske, utan mer långa åkningar.
Får man fråga, har man olika sorters skridskor när man åker bandy och hockey?
Ja, de har ju sån här, de har någon typ av, de har ingen sån här hälkappa, har jag sett.
Aha. Man har lite lägre på något sätt.
Eller hur? Men jag vet inte varför. Jag tycker att, jag vet inte om man skulle få någon skridsko bak så kanske man gör det här senare. Nej, jag vet inte. De har så. Men de har ju en längre skena. Jag vet inte ens om de har någon skål på nu överhuvudtaget. Utan de har liksom bara två kanter. Så att de kan sätta skridskon på yttre innerskär då. Men jag är inte insatt hur de sköt sina skridskor så. Men...
om man... Man ska försöka fokusera lite off-ice då. Om man skulle träna en muskelgrupp, vilken muskel är liksom den viktigaste för att bli en duktig skridskoåkare? Jag har alltid lärt mig baksida lår är en sån riktig skridskoåkarmuskel. Men jag tänker mig bålstyrka också, liksom just för du pratar mycket om balans och att hitta rätt. Då måste ju bålstyrkan också vara en otroligt viktig del.
Ja, bålstyrka och core och sådär är jätteviktigt. Och det kör de mycket på. De här, det finns någon som har camps och sådär som de kör. Jag ser på YouTube och många av dem kör mycket med core och sådär, båsstyrka, och det tycker jag är bra.
Mm.
Men alltså, jag menar, du har ju det som används är väl quadriceps, alltså framsidan på lår. Du har runt höfterna, du vill ju åka så mycket med liksom, trycka ifrån så mycket med stora muskler som det går. Och baksidan av lår blir den muskel som drar tillbaka skridskon, kan man säga. Abduktorer, de som för benet utåt, de som för benet inåt.
Just det.
Det, liksom, det rör sig runt om. Du behöver ju vara rätt stark för att åka skridskor, för att inte bli skadad.
Mm.
Allting måste vara en sorts balans då.
Just det.
Har det hänt något i teorier kring det här? Alltså om man tittar på utveckling på 2030, på 90-talet eller 80-talet. Hur var teorin att man skulle åka skridskor, eller har utrustningen utvecklats så att med det också tekniken? Jag tänker... Om man tittar på löpning så har ju sättet att springa på, finns ju olika teorier om att springa på framfot eller ha jättemycket dämpning i en sko och studsa fram, och tänker att även skridskor utvecklas och teorier kring teknik utvecklas.
Hur de åker skridskor, hur de bäst åker skridskor har inte, det vet vi. Det var en kille som heter Pierre Porcher, tror jag, ursäkta min franska, men han, 1975 så skrev han en mastersuppsats just hur snabba hockeyspelare rörde sig, och därifrån och sen typ 20 studier till, där är det rätt lika liksom hur man rör sig. Men sen är skridskorna är hårdare nu, det är lättare att åka skridskor nu.
Ja, just det.
Liksom, de här skridskorna nu, de gör saker och ting mycket, mycket lättare.
Det gäller ju skridskor och slalomutrustning.
Ja.
Där har det ju också gått väldigt mycket framåt, åtminstone för oss lekmän. Liksom, att det...
Jo, men de har ju... Det finns ju en film som heter Mars Blade, som finns här i Östersund, de har gjort en som en uppfinning då, lite som carvingskidorna, att de har en skena som liksom rockar fram och tillbaka. Och de har även gjort en inline skridsko som gör det, så att man liksom får en, fast upp på bar för passfalt, så får en känsla av att du åker verkligen riktiga skridskor. Och det har jag gjort i sommar, och det var otroligt kul. Men de har en isskena också, så den stora utvecklingen är väl där att man faktiskt har gjort om skenans egenskaper.
För visst är speedskating och toffande pool igen då, den släpper väl lite i hälen hela skenan, va?
Ja.
För att få en annan vinkel, antar jag, eller?
Ja. Precis, ja, vad heter det? Det heter klappfunktion, va?
Ja, det är möjligt, ja. Låter bekant.
Ja, men den har revolutionerat banåkningen därför att ta i slaget. Så när den kom, jag vet inte exakt när den kom, men då har ju massa världsrekord slagit. Så vad som händer med den, det är att när du skjuter ifrån, då kan du lämna den skridskon mycket tidigare, därför att klappen, den tar hand om avslutningen. Då kan du lämna skridskon mycket tidigare för att komma på den andra skridskon. Och det är det som har revolutionerat den sporten då.
Tänk vad mycket vetenskap det finns och vad mycket kunskap det finns där ute. Det är helt fascinerande att en sån sak som...
Ja, det är rätt nördigt det här ju.
Ja, men det är
jag
underbart.
Jag känner mig själv att jag tror inte att jag var så här, att jag har bilden av nörden liksom. Jag tänkte att det där så är jag nog inte liksom. Men jag fattar ju att det gick till på det viset nu då.
Om vi blickar framåt då, vad tror vi kommer liksom? Vad är nästa stora grej inom skridskoåkningen? Är det just analys som man kanske inte har gjort tidigare på det sättet som du gör nu då till exempel? Eller är det utrustningen som kommer justeras? Eller vad är nästa kliv inom det här?
Ja, jag är inte säker på det. Det finns ju många som har olika teorier hur man ska åka, och liksom, några är liksom rätt långt ute där, om man säger så. Därför att man måste fortfarande komma ihåg att man ska spela ishockey. Så att man måste titta på liksom kontexten. Var ska jag använda min skridskoåkning? Och då fortfarande är det så att du behöver åka som man gör idag. Titta på de bästa idag. Sen vet jag vet inte vad som kommer komma riktigt. Det är en jättesvår fråga faktiskt.
Ja, och det är precis som du säger. Jo, men du ska ju faktiskt spela hockey också. Det är det primära. Så att det räcker ju inte att vara snabb. Och det märker man ju också. Jag tycker det är ett typexempel i gubbhockeyn. Det är ju att det är ju inte de snabbaste spelarna. Men de som har spelat länge har en bra spelförståelse och vet vart de ska placera sig. Ja, men de kommer vinna det där ändå. De kommer ändå vara före dig och på rätt ställe. För de är mycket, mycket smartare än vad jag är. Även om jag skulle vara snabbare. Vilket jag inte är.
Nej, men det är mycket liksom. Och jag gjorde det här. Jag satte ihop det här därför att jag var tvungen att begränsa mig på något sätt. Vad jag görbart här. Och då var det liksom mer åt speedhållet. Alltså det fanns forskning som backade upp det.
Ja.
Och det är liksom bra för mig. Och sen kan man liksom bygga på det. Men jag fattar ju också att man glider, man stannar, man accelererar och man åker översteg. Och allt det där. Det är så, och det finns ju också, man måste ju tänka på det, men just i det här skedet liksom så har jag den här grejen.
Jag tycker det är superhäftigt.
Det är jättehäftigt, och vet du Göran, jag är väldigt glad över ditt arbete på LinkedIn. Det gör mig alltid glad när jag ser dina inlägg, för det sticker ut i flödet och det gör mig, jag blir alltid nyfiken och jag är en trogen läsare liksom.
Så. Ja, kul.
Fortsätt med det arbetet, för det är grymt, tycker jag i alla fall.
Ja, det är roligt.
Jag funderade på om det verkligen var rätt plattform för inläggen, men ja, det finns ju de som läser, det vet jag ju.
Det finns nördar överallt där.
Ja, precis. Ja, men superkul. Jag tror att vi har lyckats beta av lite grann det jag hade. Vi försöker hålla de här avsnitten ungefär 20 minuter. Så att,
Vi får tacka dig så jättemycket för att du tog dig tid och ville ställa upp, Göran. Det var jättekul.
Ja.
Stort tack.
Supertack. Och sista bara innan vi släpper iväg det. Var får man tag i dig? Vart hittar man dig? Är det LinkedIn som är lättast? Eller finns det någon hemsida? Eller vart hittar våra lyssnare dig?
Skridskoanalys.se. Där finns mina kontaktuppgifter. Men LinkedIn också naturligtvis. Då.
Superbra. Superbra.
Och så tack så mycket.
Tack.
Tack så mycket. Ja, jäklar David. Det där var ett roligt avsnitt.
Ja, verkligen. Gud vad spännande det är. Och det är så härligt med den här podden att man får liksom genvägar rakt in i nörderiet hos olika gebit på olika områden. Det är ju fantastiskt.
Kan man säga att, att man nästan är lite avundsjuk på våra lyssnare som bara får liksom lyssna och njuta av allt det här.
Fatta vilka kunskaper det finns där ute att ta till sig utav.
Jag tänkte så här också, David, att våra lyssnare, om de har tips på någon nörd, då hade det väl varit sjukt kul att få in lite lyssnarfeedback och idéer och förslag på framtida nördar att intervjua. Jag tänker att det är nästan lättast att hitta oss på LinkedIn, eller?
Ja, LinkedIn är en väldigt bra plattform att leta upp oss på. Man kan ju också bara söka på våra namn, men mitt namn är ganska tydligt att hitta mig på. Men leta upp oss på LinkedIn och ge oss tips om nördar. Det är ju jättebra. För vi tror att vi inte har dammsugit hela världens yta på nördar än riktigt.
Vi har några kvar.
Men du, Patrik, innan vi lämnar över ordet till någon annan podd som folk lyssnar på, har jag bara en fråga till dig. Vad är det nördigaste du har gjort den senaste veckan?
Ja, den här veckan har det varit lite arbetsrelaterat. AI är ju kul, såklart. Alla gillar ju AI, håller på att säga, men jag gillar AI. Och nu har jag varit och läst på, jag har varit på lite webbinar och lurat på hur kan jag använda AI för att effektivisera min försäljning. Man har ju en hel del repetitiva uppgifter och man har system som ska checkas av och bockas i och fyllas i. Vad kan jag effektivisera med hjälp av AI? Och hur kan jag bli en bättre säljare om jag använder de verktygen som finns helt enkelt? Så det där har jag börjat gräva lite mer i. Själv då? Har du hittat på något nördigt i veckan?
Du, så här är det. Jag har jobbat jättemycket den senaste tiden, men en sak som jag liksom är väldigt sugen på att gräva i, det är att på den tiden det fanns en dator som hette Commodore 64. Nu backar vi bandet bak till 80-talet. Då fanns det faktiskt spreadsheet-program till den också. Och till Sinclair Spectrum ZX81. Och jag har köpt dem.
Klart då.
Såklart. Men jag har inte testat dem än. Jag tänkte att jag ska sätta upp emulatorer på min dator här och emulera en Commodore 64 bara för att testa spreadsheet-programmen från den tiden. Jag vet inte om det är nördigt eller inte. Men...
Jo, det är skitnördigt, men jag förstår inte vad du håller på. Har du köpt en C64?
Nej, jag har köpt programmen bara.
Jaha, jag trodde du hade köpt C64 och sen skulle du ändå emulera den på datorn. Alltså, jag trodde du hade köpt den riktiga C64.
Jag har ju C64
också. Ja. Det är klart.
Det har jag redan. Men för att enkelt komma igång här så tänkte jag att jag skulle emulera dem på datorn och titta lite på spreadsheet-programmen från den tiden och jämföra dem med Excel nu. Vem vet, det kanske kommer ett sånt här torsdagstips i spreadsheet för 64 och så får man se om man märker skillnad liksom. Ja, jag vet inte.
Kanske.
Det är en tanke jag har i alla fall.
Snyggt.
Du, Patrik, nu måste jag rusa vidare. Ha en toppen bra vecka. Vi hörs.
Ha det gott.
Hej, hej.